Låt oss be. Tack för dina vårtecken, Jesus. Tack för att du hela tiden skapar. Du skapar ur det frusna. Du väcker liv i det som till synes är livlöst, kallt och stumt. Tack att du gör detta under i våra liv också, gång på gång, genom din ande. Tack att du kommer och berör oss med din ande också idag. Amen. Församlingen i Filippi hade en alldeles speciell plats i Paulus hjärta. Och idag ska vi läsa ett utdrag ur det brev som han skrev till dem från fängelset. En del av de här verserna finns med bland kyrkoårets texter för nästa söndag, alltså palmsöndagen. Men vi tar dem idag. De verser som är föreslagna då är en lovsång om Jesus. En beskrivning av hur den han är. Men verserna som kommer före lovsången handlar om oss. Och hur våra relationer till varandra kan påverkas genom vår relation till Kristus. Och vill ni ha en rubrik för det jag ska försöka säga idag, så kan det vara församlingsliv i Jesu efterföljd. Eller kanske gemenskap med Kristus. Eller varför inte gemenskap i nåd. När Paulus vägleder sina kära i Filippi om hur deras inbördes relationer bör se ut, så nöjer han sig inte med att måla upp en idealbild. Utan istället så bygger han alltihop på en beskrivning av Jesus. Han utgår inte från en önskedröm utan från en verklighet. Och jag börjar med en vers först i kapitel 1, vers 27. Det säger Paulus: lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. Och sen några verser senare så följer en beskrivning på hur vi kan leva ett sånt här liv på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Hur vi kan leva det livet i relation till varandra är det som man fokuserar. Eller med andra ord, hur vårt liv med varandra kan formas av Kristus och av hur den Kristus är. Och då läser jag kapitel 2. Jag läser de 11 första verserna så får vi lite av sammanhanget. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ett eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. för att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Jag kan inte läsa det här, den här översättningen utan att tänka på, nu säger jag det också, att i grekiskan står det inte att när Jesus till det yttre hade blivit människa. Det står någonting om att han hade tagit formen av en människa, men det är inte så att Jesus bara blev människa till det yttre, att han såg ut som en människa, utan Jesus blev människa i hela sig samtidigt som han var Gud. Man kanske inte ska göra sådana påpekanden, men jag tycker att det är viktigt att Jesus är människa fullt ut samtidigt som han är Gud. Han är fortfarande människa. Om det alltså finns, säger Paulus. Och när han säger om, så betyder ju inte det att han plötsligt börjar tvivla på det här, på de förutsättningar som han räknar upp sen. Utan det är ju bara så att han använder sig av ett retoriskt språkbruk. Det betyder att han räknar med att läsarna ska reagera ungefär så här. Jo, det är klart att det finns tröst genom Kristus. Det finns det ju. Och uppmuntran från kärleken, ja, det finns det. Och gemenskap genom anden, ja, jo, det är sant, det finns det. Och eftersom det är så, så är det naturligt att vi låter det komma till uttryck i våra liv och i vår gemenskap. Då är det klart att vi ska leva i kärlek och inte låta några murar växa mellan oss. Då är det klart, om allt detta nu finns i Jesus, då är det klart att vi ska vara ödmjuka, omtänksamma och goda mot varann. Inte för att vi har allt det här i oss själva, att vi alltid är så goda och ödmjuka och omtänksamma, utan för att vi har det i Jesus. Församlingsliv i Jesu efterföljd. Som också vi fick ett konkret exempel på när Jesus tvättade lärjungarnas fötter och när han säger, så ska ni också göra. Lev i Kristus så att ni blir mer och mer som han. Så kan man också uttrycka det som Paulus säger. I rubriken i Bibel 2000 för det här stycket, där står det lev med Kristus som förebild. Och det är ju bra, men kanske bara en del av sanningen, för att jag tycker inte riktigt att det fångar in den allra djupaste innebörden i det som Paulus säger. Därför att Jesus är mer än en förebild. Det är sant som Kalle sa eller bad, att han lämnar oss inte i sticket. Han har inte gett oss bara en förebild och sen nu får ni efter bästa förmåga försöka följa den här. Utan nyckeln till det liv han kallar oss, det kristna livet, är att han genom sin ande bor i oss. Att han vill leva i oss och uttrycka sig i oss. Om det bara var så att det gick ut på att ha Jesus som förebild, så skulle det kristna livet snart bli bara en mängd fruktlösa ansträngningar för att försöka förverkliga ett ideal någonstans långt borta. Men så är det ju inte. Det är inte det vi kallar det till. Utan det kristna livet handlar om att vi får finnas till och leva i Kristus. Han är trädet och vi är ympkvistar som har förenats med honom genom tron. Och saven, livsaften, som strömmar från honom ut i oss alla och som skapar frukt och ger näring, är den helige ande. Och frukten är alla de här goda egenskaperna som finns hos Jesus och som Paulus beskriver i den här texten. Och som han sammanfattar i vers 5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och efter det så kommer då den här lovsången som beskriver Jesu ödmjukhet och tjänarsinne och överlåtelse till Faderns vilja. När Paulus alltså förmanar oss att leva på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så utgår han inte från fromma önskedrömmar utan från någonting som är verkligt. Han räknar med det som faktiskt finns i Kristus, tillgängligt genom anden för den som tror. Hans vägledning är inte grundad på allmän etik och inte på något opersonligt ideal och inte ens på en vacker förebild. Utan förutsättningen för en frisk kristen gemenskap är att det finns en levande förbindelse mellan huvudet Kristus och varje enskild lem i hans kropp. Det mönster som Paulus ger för den kristna gemenskapen bygger alltså på evangelium. En evangelisk gemenskap skulle man kunna kalla den kristna gemenskapen för. Den utgår från nåden och inte från lagen. Den säger inte, ta er samman nu och bygg en kristen gemenskap. Utan den säger, sök er nära Kristus och låt hans liv fylla er. Var de ni är i honom, lev ut det som finns i honom. Ta emot och låt det sen få komma till uttryck i era inbördes relationer. Trösta varandra med den tröst som finns i Kristus och som ni får ta emot hos Kristus. Låt den strömma vidare. Uppmuntra varandra med den uppmuntran som ni får i Guds kärlek och som finns där. Lev i den gemenskap som finns i anden, som finns mellan Fadern och Sonen och som ni har blivit införda i. Lev i det. Var rädda om enheten. Lev i kärlek. Sök inte er egen ära utan tjäna varandra i ödmjukhet och glädje och lev med Jesus för ögonen. Kom ihåg hur han ödmjukade sig och blev en tjänare för att ni skulle få liv. Låt hans sinnelag prägla er samvaro. Ta vara på den ömhet och medkänsla som finns i Kristus. Låt Jesu liv pulsera ibland er och fylla Kristi kropp med värme, med livskraft och med mod. Låt ingenting komma i vägen och blockera det här flödet som finns där. Och låt det fortsätta ut också till dem som inte känner Jesus. Det är den heliga andes brobygge. En kristen gemenskap som bygger på nåd. Hur blir vi det? En kristen gemenskap som bygger på nåd. Svaret har vi redan sett i Filipperbrevet. Och det svaret handlar om att Jesus Kristus får vara fokus för vår uppmärksamhet. Att vi låter honom vara det centrum som binder oss samman. Och det betyder att fokus och centrum inte kan vara våra egna ideal om den kristna gemenskapen. Så snart vår egen idealbild kommer i centrum så blir det hela någonting som vi själva ska förverkliga. Och i samma takt förlorar vi den frihet som gör att vi kan växa. Vi kommer in i lagen istället för nåden. Vi är alla smärtsamt medvetna om att det finns ett gap mellan ideal och verklighet. Också när det gäller vår kristna gemenskap. Allt i den här världen är brustet. Det gäller också oss som kristna. Därför behöver vi nåd. Och den finns i sin rena form bara hos Jesus. Det betyder också att när vi inte har honom för ögonen så kommer det här gapet förr eller senare att leda oss in i känslor av misslyckande. Och till att vi fjärmar oss från varandra. Vi börjar anklaga både oss själva och varandra. Broarna går sönder och vi förlorar glädjen och kraften. Men just där i misslyckandet ligger en möjlighet. En av de bästa böcker som, ja, den bästa är, har jag läst ur redan, men en av de sekundära bästa böcker som har skrivits om kristen gemenskap, det är Dietrich Bonhoeffers Liv i gemenskap. Jag rekommenderar den varmt. Det är en klassiker. Och det Bonhoeffer gör i den boken, det är inte att måla en idealbild av den kristna församlingen, utan han pekar på det som är det specifikt kristna i vår gemenskap. Och vad är det? Jo, det är att vi får bygga vår gemenskap på korset och på nåden. Det är det som gör den till en specifikt kristen gemenskap. Inte att den är fullkomlig. Och en av Bonhoeffers poänger, det är den här att om Gud ska få möjlighet att öppna våra ögon för vad äkta kristen gemenskap är, så måste först våra egna önskedrömmar om denna gemenskap brista. Alltså att om Gud ska få möjlighet att öppna våra ögon för vad äkta kristen gemenskap är, så måste först våra egna önskedrömmar om denna gemenskap brista. Han skriver så här på ett ställe. Allt mänskligt önsketänkande som förts med in i en kristen gemenskap hindrar gemenskapen att bli äkta och måste rensas ut om det äkta ska leva. Slutcitat. Så när våra önskedrömmar brister och när vi själva brister, vad återstår då? Jo, då återstår att falla i Jesu armar, att landa i nåden. Där finns det läkedom för det brustna i våra liv och i våra relationer. Där kan något nytt och äkta börja spira. Inifrån, då vi ser oss själva i Kristus och möter varandra i honom. Och så Bonhoeffer igen. Det kristna broderskapet är inte ett ideal som vi är satta att förverkliga, utan det är en av Gud i Kristus skapad realitet i vilken vi får del. Och det är därför som Paulus kan skriva som han gör till Filipperna och till oss. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Ska vi be. Jesus, tack för ditt kors som vi får bygga våra liv på. Och bygga vårt hopp, bygga vår gemenskap, vår församling, vår framtid. Tack att vi får vara i dig och att du är i oss. Därför att du har dött och uppstått och inympat oss i dig genom dina sår. Tack för nåden. Lär oss att ta vara på nåden, bygga på den. Hjälp oss att ta vara på den tröst och uppmuntran och gemenskap som finns i dig. Tack att vi får möta varann i dig. Tack för nåden som hela tiden skapar nya möjligheter. Tack för nåden som skapar äkthet. Ge oss mod att släppa våra egna drömmar och mötas i din nåd. Vi ber så i Jesu namn.